berätta om Gud i ord och handling. Vi börjar med att läsa Lukas evangeliet kapitel 24, verserna 1-12. Och vi som vill och kan får gärna stå upp när vi lyssnar till evangeliet. Dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de 11 och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Vi ber. Gud, öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss idag, och hjälp oss att lyssna genom din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. I Lukas version utav den här första påskdagen så visar sig inte den uppståndne Jesus för dem vid graven, vare sig för kvinnorna eller för lärjungarna, utan han gör det först senare samma dag för två lärjungar som är på väg till Emmaus, och senare på kvällen för lärjungarna i Jerusalem. Texten vi precis hörde slutar därför med att apostlarna inte tror på kvinnornas vittnesbörd, förutom Petrus som åtminstone vill se om det var sant så som de hade sagt att graven var tom. Ett liknande dilemma har vi idag när vi försöker vittna och berätta om någonting som har hänt för 2000 år sedan. Och som har vittnats om på tusentals vis sedan dess. Hur kan människor idag tro på detta som hände för så länge sedan? Och förstå att det är aktuellt, relevant och spelar roll i våra liv idag? Ibland liknas tro på Gud vid att titta på solen. Vi kan inte se direkt in i solen, men vi vet ju att den är där, det är tydligt. Hur kan människor komma till samma visshet om att Gud är där och att det är tydligt utan att titta direkt på Gud? Tankar om det finns i den här berättelsen vi precis hörde. Först och främst så ger den ett svar på vilka de första evangelisterna i världshistorien var. Oftast kallar vi dem för kvinnorna vid graven eftersom det räknas upp lite olika kvinnor i de olika evangelierna. Och det fanns flera kvinnor vid graven, men det är bara tre som nämns vid namn i Lukas version. Och vi ser dem faktiskt på tavlan här inne i kyrksalen. Jag hade nästan önskat att vi hade vridit kyrkbänken och suttit och tittat på den idag. Men ni får titta på den lite extra noga efter gudstjänsten istället. Den är väl värd att betrakta. Där ser vi tre stycken kvinnor. Den första är Maria från Magdala. Och Magdala var en stad som låg i Galileen. Hon kom alltså från samma område som Jesus och många av lärjungarna. Jesus hade botat henne från 7 demoner. Och sedan dess hade hon följt honom längs hela vandringen från Galileen till Jerusalem och ända till korsfästelsen. I 3 av 4 evangelier berättas det att hon såg Jesus dö på korset. Den andra som nämns är Johanna, och hon var gift med Kusas som jobbade som förvaltare åt Herodes Antipas. Det var han som fick Johannes döparen dödad. Kusas var alltså en förnäm ämbetsman vid hovet och Johanna var en fin dam. Hon hade likt Maria från Magdala blivit botad av Jesus vid något tillfälle och sedan följt honom och stöttat honom ekonomiskt med sina tillgångar. Den tredje som nämns är Maria, Jakobs mor. Och det kryllar av Marior i evangelierna. Det är inte lätt att hålla reda på alla dem. Det här kan vara samma Maria som är gift med Kleopas, vem nu det var. Men om det är samma Maria så var hon i alla fall också med vid korset och såg Jesus dö. De här 3 första evangelisterna som får berätta om att Jesus har uppstått är inte män utan kvinnor, vilket är anmärkningsvärt eftersom kvinnors vittnesbörd inte räknades på samma sätt vid den här tiden vid till exempel en rättegång, vilket ju är en stor skillnad mot dagens jämlika samhälle. Och det här kan vara en orsak till att lärjungarna inte tror på kvinnornas vittnesbörd utan avfärdar det som prat. De första evangelisterna var inte heller bland de 12 utsedda apostlarna som ju alla var män. Men de var trogna lärjungar och Jesusföljare. De hade lidit på olika vis. Men eftersom de kom från samma område som Jesus hade de tidigt fått möta honom och ta emot hjälp, helande och befrielse. Och de hade låtit den erfarenheten påverka deras tro och liv så att de sedan vandrat med Jesus till Jerusalem och bidragit till hans verksamhet. Deras livsberättelser kan i vissa aspekter påminna om många berättelser här inne idag om hur man har kommit till tro och följt Jesus genom livet. De här kvinnorna hade också sett Jesus lida och dö på korset med egna ögon medan de flesta av apostlarna gömde sig. De hade sett Josef från Arimataja ta ner Jesu kropp från korset och lägga den i graven. Och de hade sedan gått hem och förberett kryddor och oljor för att slutföra begravningen så fort de kunde efter sabbaten, som det står att de lydde till punkt och pricka. Men så fort det blev gryning så gick de till graven och fick där bevittna det största miraklet i världshistorien. De fick budet, han är inte här, han har uppstått. Döden är besegrad. Ingen sorg, ingen smärta, ingen klagan behöver finnas mera. För Jesus är uppståndelsen och livet. Den som tror på honom ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på honom ska aldrig någonsin dö. En fråga vi kan ställa oss är alla tänkta att som kvinnorna vara evangelister och sprida det här budskapet om Jesus runt om i vår värld? Ja och nej, och jag ska förklara vad jag menar. När den uppståndne Jesus visar sig senare samma dag så förklarar han skrifterna för dem om att Messias skulle lida och dö och uppstå på 3:e dagen. Han ger dem uppdraget att syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk och han säger ni ska vittna om detta. Han lovar också att rusta dem med kraft ifrån höjden, alltså med helig ande. Och han välsignar dem. Lukas evangeliet slutar med deras respons på det här. Som är att falla ner och hylla honom. Och sedan står det att de också tillbringade varje dag i templet. Och fortsatte prisa Gud i stor glädje. Helig ande rustar oss med kraft och gåvor av olika slag. Vilket vi fick höra om i predikan förra veckan på Palmsöndagen. Den finns att lyssna på i efterhand på Lövstakyrkans hemsida om man missade den. En del personer har en gåva från Gud, från helig ande, som handlar om att evangelisera. Alltså att direkt med ord och handling berätta om Jesus för människor man känner och också människor man inte känner. På ett sätt som gör att människor kommer till tro eller fördjupas i tro. Men alla gåvor, oavsett vilken gåva man har, har som indirekt funktion att sprida och fördjupa tro och kan användas för att delta i Guds mission och evangelisation, alltså den här sändningen som Jesus gav på den första påskdagen. Om du till exempel har hantverkets gåva så att du kan reparera och skapa saker till kyrkan, så sker ju det för att människor ska kunna samlas här inför Guds ansikte. Om du istället har nådegåvan att bota, så sker det för att människor ska uppleva Guds upprättelse och befrielse och förnyas i tro. Och om du har gåvan att leda, så kan du använda den för att leda människor och grupper och verksamheter i kyrkan och så vidare. Människor som är kristna och som tror på Gud idag gör antagligen det för att det betyder någonting i deras liv. Det ger oss mening och hopp. Det gör att vi uthärdar vardagen och livet här på jorden. Det ger oss ledning och riktning för livet. Det ger frid och möjligheter till gemenskap. Och det ger oss också det ultimata hoppet om att en dag så kommer allting att bli helt och hållet bra. Alltså tron på evangeliet om Jesu liv, död och uppståndelse spelar roll och är relevant för oss idag. Evangelisation handlar om att berätta om detta för andra på olika vis. Att låta andra få upptäcka det här dyrbara som vi själva har upptäckt. Och behovsorienterad evangelisation, som var rubriken, handlar om att vittna om Gud utifrån människors behov. Där de befinner sig just nu. Så att tron får relevans rakt in i livet idag. Precis som kvinnorna vid graven gjorde. Som gick till apostlarna där de befann sig och delade budskapet med dem. Även om det inte togs emot just då. Människor med evangelistgåva har gåvan att föra människor till tro i riktade evangelisationssatsningar där de möter människor som de kanske aldrig har mött tidigare. Någonting som alla kan göra, oavsett vilka gåvor vi har, är att sprida tron genom att berätta om Gud i all enkelhet för människor som kanske redan finns i vår närhet. För släktingar, vänner, grannar, kollegor, eller vilka vi nu möter. Och det handlar inte om att se andra människor som objekt eller projekt för evangelisation. Utan det handlar om att ge vidare det som är viktigt för dig. Trons dyrbara skatt. När det passar och på ett lämpligt och naturligt sätt. I första delen av den här predikoserien, vilket var första söndagen i januari, så handlade det om inspirerande gudstjänster. Och då berättade jag om en man som tog med en kollega till en gudstjänst. Och under gudstjänsten ångrade sig mannen för att det här var en gudstjänst som inte var särskilt utmärkande, utan lite mer av en i mängden. Men kollegan blev alldeles tagen och sa: "Wow, gör ni detta varje söndag?" Tron är en skatt som många människor inte har hört eller upptäckt ännu. Och den skatten kan alla dela vidare. Hur då, kanske du tänker nu. Och då kommer tre stycken tips på hur du kan göra detta. Tre enkla tips som inte bara är till för människor med evangelistgåva, utan som alla kan göra i sin vardag. Och det första steget är att be till Gud för människor vi möter. För deras behov och för livet som de står i just nu. Den här saken kan alla göra på sin kammare. Det handlar inte nödvändigtvis om att gå fram till någon, lägga handen på och be för. Utan att be hemma eller där vi är. Det andra steget är att visa omsorg för människor. Att lyssna in vad människor bär på för bekymmer. Och att försöka hjälpa till. Visa kärlek i praktiken. Och det tredje steget är att berätta. Alltså precis det här som Jesus uppmanade till. Och vad man ska berätta om, det kan vara lite olika saker. Ibland kan den du möter bära på en fråga om Gud som du kan få vara med och stöta och blöta lite kring. Ge dina tankar och kanske berätta vad det står i Bibeln om det. Ibland kanske du får chansen att berätta om någonting som Gud har gjort för dig. Som var viktigt för att du skulle komma till tro eller fördjupa sig tro. Ibland kanske du kan få hjälpa den personen att se vad Gud redan gör i den personens liv. Oftast blir allt det här bättre ju enklare vi berättar. Jag själv kom till tro utifrån flera omständigheter som öppnade mitt hjärta för det. Men den slutgiltiga knuffen som gjorde att jag också blev kristen var att en person sa, jag tror på Gud. 4 ord räckte för att få mig att också göra det. Den slutgiltiga knuffen. Att berätta om Gud handlar också om att bjuda med människor till kyrkan så att man får göra egna upplevelser av Gud och få fortsatt undervisning om detta. Församlingen kyrkan är en fristad och ett hem. Alltså en fristad och befriande plats där vi kan få uppleva Gud utan att störas från annat i samhället. Och det är också ett hem dit vi får bjuda med människor. För en månad sedan så tog den här församlingen beslutet om en vision som lyder att Lövstakyrkan i Tranås vill vara en mottagande, inbjudande och utgivande församling med Jesus Kristus i centrum. De här tre orden stämmer överens med de här tre stegen som alla kan göra. Att be för personer handlar om att vara mottagande för Gud i bön och för Guds ledning. Att visa omsorg handlar om att vara utgivande. Och att berätta i all enkelhet om Gud handlar om att vara inbjudande och välkomnande. Innan Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria blev evangelister så kom de själva till tro på att Jesus har uppstått. Och de hade ju under längre tid följt Jesus, hört hans undervisning och sett hans gärningar. Deras hjärtan var förberedda för att ta emot det här budskapet. Men knuffen, den där slutgiltiga, och erfarenheten som gjorde att de trodde på att han hade uppstått, det var för det första att de fick se att stenen var bortrullad, graven var tom och Jesus var borta. Men det här gjorde dem förvirrade. För det andra fick de möta 2 män i skinande kläder, alltså 2 änglar eller sändebud. Men det här mötet gjorde dem förskräckta. För det tredje fick de höra budskapet och vittnesbördet om att Jesus hade uppstått och också en uttolkning och påminnelse om att Jesus hade redan berättat det här för dem om de bara tänkte efter. Detta gjorde att de mindes det och blev övertygade. Så därför gick de hem från graven och berättade detta för apostlarna och alla de andra. Alltså de såg tecken med egna ögon, fick ett möte med ett par sändebud och hörde ett vittnesbörd som påminde dem om sådant de redan hade hört. Då byttes känslor av förvirring och rädsla till övertygelse och glädje. Processen att komma till tro och också att dela tro, allt det här sker i flera steg och det är alltid omvälvande. Därför bör ingen evangelisation utgå från att vara på och övertyga någon med egen kraft, utan det handlar om att hjälpa människor att låta Gud stiga på och visa sin kraft. Det är det som ger verkan. som gör människor förvissade om att Gud, liksom solen, är där tydligt i deras liv. Till sist, notera också att evangelisation börjar med vad de själva har tagit emot, som de sedan ger vidare. Du kan inte ge någonting vidare som du inte själv har fått ta emot. Så vårda din relation till Gud först och låt den sedan få ett utflöde i ditt liv som kanske kan få vara med och påverka andras liv med Guds hjälp. Så jag avslutar med att ställa några frågor som ni kan få grunna på i påsktid, under påsklovet eller kommande vecka. Och frågorna lyder: vad har varit avgörande i ditt liv för att du ska tro om du gör det? Och vad betyder allt det här med budskapet om Jesu uppståndelse för dig idag? Vilka berättelser om Gud berör dig? Vilka relationer har varit viktiga för dig och vem kan du kanske få vara viktig för? Hur hittade du din plats i församlingen som fristad och hem i Kristi kropp? Och vilka platser finns det för andra att finna och delta i här för att få egna upplevelser om Gud? Fundera på detta under påsktiden som utmaning är att själv delta i behovsorienterad evangelisation, i Guds mission och även i Lövstakyrkans vision. Amen.